There can be only one.
Och hjärtligt välkomna till Spoilervarning. Det är avsnitt 2 för oss den här gången. Och jag som pratar heter Mikaela Magnusson. Och med mig har jag
Linus Svensson. Hej, jag trodde du skulle, skulle säga mitt namn.
Jag tänkte göra en fin inskjutsning, men du var inte riktigt med på den tyvärr. Så att det blir ju sådär. Kanske fixa i klippningen.
Ja, precis. Jag klipper in så att jag kommer in alldeles perfekt.
Så att det limmar perfekt i skarven där. Det blir skitbra. Idag är ett lite speciellt avsnitt. Det ska ju vara egentligen vårt första riktiga avsnitt, men vi bestämde oss för att köra en specialare direkt.
Alltså, när jag försöker planera framöver så känns det hela tiden som att jag vill stoppa in specialare. Så jag ska försöka att hålla tillbaka på det lite. Nu blir ju första avsnittet special. Vi ska försöka se att andra avsnittet, eller man kan också se det som femte avsnittet. Vi kommer till det sen. Ska vara ett vanligt avsnitt.
Alltså ett vanligt på så vis att vi ska se en film ifrån boken 1001 filmer du måste se innan du dör och bedöma om vi tycker att den passar in i den boken eller inte.
Precis.
Men det grundkonceptet kommer vi frångå lite grann nu i den här kommande podden och två till efter det. Vill du berätta lite om det här specialkonceptet vi har just nu?
Det är så att jag kommer ju från en lång bakgrund av att börja lyssna och göra, inte en lång bakgrund av att göra podd kanske, men en lång bakgrund av att lyssna på poddar som är väldigt långa. Det vill säga alltså runt 3 timmar per avsnitt är liksom normallängden. Och det är så jag har sett på podd mycket. Alltså jag vet ju inte att alla poddar inte är så, men det liksom har varit ganska normalt. Men när vi kom ut nu, för vi har ju spritt oss lite utanför den bubblan. Och när vi kom utanför den bubblan så har den överväldigande kritiken varit, eller den kritik jag och vi hört mest varit att vår podd är för lång. Vilket för mig, jag har fortfarande surat till lite på argumenten, sak som man kan inte lyssna på en sittning. Jag bara, nej men pausa den då. Jag förstår inte, har dessa människor inte en pausfunktion? Hur lyssnar de på en ljudbok?
Men de kanske inte lyssnar på ljudböcker. Det är faktiskt inte alla som gör det. Och man kanske inte orkar lyssna på oss pladdra på i 2,5 timme i sträck. Jag vet inte. Jag kan till viss del hålla med om den här kritiken. Och det är ju därför vi också har bestämt oss för att ändra lite nu.
Ja, precis. Jag bestämde mig för att trots min tjurskallighet ta och ändra på det här lite. Dra ner, att vi kunde dra ner på tiden lite grann. Problemet var ju då att vi hade lovat att köra ett avsnitt med 3 filmer. Och det har vi helt enkelt löst genom att släppa den här podden i 3 avsnitt.
Ja, precis. Så vi delar alltså upp varje film till separata avsnitt. Så att det inte blir så himla långt för alla att lyssna på.
Och dessutom, de som gillar långa avsnitt får ju mycket avsnitt ändå. Så alla blir nöjda, förhoppningsvis.
Verkligen. Känner vi att vi vill berätta lite mer om vilket bemötande vi har fått? Det är ju alltid roligt att läsa upp lite kommentarer och sådär.
Ja, ska vi göra så att vi går över till postlådan?
What's in the box? What's in the fucking box?
Vi börjar med vår första och enda kommentar vi har fått på vår hemsida, spoilervarning.com, och den är av Ruben, som är en gammal Play Before You Die-lyssnare. Gammal Play Before You Die-lyssnare. Han är en Play Before You Die-lyssnare. Och jag tror att han har kommit hela vägen från retroresan och sen gått via hela den långa raden av poddar som kommer ur det. Men, och nu har han kommit hit. Till liksom guldskålen vid regnbågens slut. Och han skriver: Hej Rip-Off-podden. Hej. Tack vare uppmaningen från Play Before You Die via Twitter så är ni i alla fall en skrivande lyssnare rikare. Och eftersom det är ekande tomt rent kommentarsmässigt här så måste jag nu överkompensera. Varsågod. Det är alltid trevligt när de som snackar har väl inarbetat tugg mellan sig. Bra kemi från start alltså. Att det blir långa sidospår är helt sin ordning så länge det är underhållande, vilket det här var. Tack så mycket. Jag väntar på att du skulle säga tack där.
Förlåt, tack så jättemycket Ruben. Det var en väldigt fin...
Kritisera mig för min timing. Risken är dock att ni är allt för lika era åsikter för att det ska bli spännande samtal framöver. Nå, det är bara att vänta och se. Ja, det är det väl. Vi får se när vi kommer till den första riktiga vattendelaren.
Jag är ganska säker på att en av de filmer vi ska prata om i den här specialen kommer vara en väldigt mycket vattendelare mellan oss två.
Oh, jag är orolig. Med tanke på att jag vet att vi inspelningens stund har du, den här inspelningens stund så har du inte sett alla filmer. Och av de filmer du har sett så, nej okej, vi kommer dit. Känns också skönt att veta att era poddiskussioner är på samma nivå som de jag själv är van vid att ha med utvalda vänner. Med andra ord, svepande generaliseringar och genomgående ljuvligt samt korkat tyckande. Jag gillar det jag gillar för att jag gillar det. Balt, det gör jag med. Och han den där som vi tycker illa om, han är dålig för han är dålig. Japp. Jag gissar att det är ungefär att det är en liten referens till vår diskussion om
Matthew Broderick. Kanske?
Ja, Matthew Broderick också, men Tobey Maguire framförallt, tror jag.
Kanske inte de mest lysande argumenten just där, skulle jag vilja säga.
Men å andra sidan, alltså, måste vi verkligen ta argumenten för att jorden är rund eller att gelé är dallrigt? Matthew Broderick är dålig.
Och Tobey Maguire också.
Ja, det var han jag menade nu. Nu får jag dem. De är båda dåliga. På tal om sådana uttryck för saker som är självklara. Man kan inte längre säga det här har påven en rolig hatt. För han har slutat ha den roliga hatten. Den nuvarande påven använder inte den.
Nej, då får man säga hade den gamla påven en rolig hatt.
Ja, för att då blir det jätteförvirring. Så menar man liksom gamla som den förra eller gamla som den gamla. Och då är det ännu förvirrande för jag menar alla påvar är gamla.
Får helt enkelt sluta använda uttrycket då, så att folket blir förvirrade.
Precis. Vi får bara prata om det. Vi får bara köra på björnen och skogen.
Mm.
Och bajsandet. Vidare i kommentaren. Höjdpunkten var att återuppta lyssnandet direkt efter att jag hade lommat ut från den lokala biografen mätt på intryck efter Interstellar och hamna på delen när ni pratar om vita män som kämpar för sin familj och för att rädda dagen. Och hur enormt uttjatat det är. Timing. Ja, vi kände väl... Jag vet inte om vi hade den i bakhuvudet när vi pratade om det.
Jag hade åtminstone inte det. Jag tror det här handlade väl om när vi diskuterade favoritfilmer och jag så här reflekterade över att mina favoritfilmer ofta är den typen av filmer. Eller något sånt. Eller du kanske
hade det kan nu vara. Nej, jag tror inte heller det. Men vi började ju tänka på precis det här efter avsnittets inspelning för att vi läste om Nolan och hans fetisch för att döda av fruar. Och sen gick vi också iväg och såg filmen.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Som... Och namnet till trots ska vi väl inte spoila den?
Jag tycker det är lite tidigt än. Alltså det är... Man måste nog få någon månad på sig att se en film innan det är dags att börja spoila den.
Ja, och folk är fruktansvärt känsliga när det kommer till den här filmen.
Mm. Jag skulle bara kort nog säga att i en kommande upplaga av den här boken vi refererar till hela tiden så kommer nog Interstellar att finnas med åtminstone.
Ja, det är väl ganska självskrivet. Men inte bara för att det var en bra film, men även för att när jag tittat i boken så har jag insett att de är mycket bättre på film, på lite äldre film. För på de senare åren känns det lite som att de bara slängt in de stora Oscarsfilmerna. Och många av dem känner jag så här att nej, den har inte hemma här. Den har ni bara slängt in för att den tog många Oscars typ.
Vilket ju Interstellar antagligen kommer att göra också. Så att
det... Ja, ja. Gud vad den kommer att plocka Oscars.
Men det är inte den filmen vi ska prata om nu.
Kommentaren är slut än. Han avslutar med ett julfilmstips. För det vill vi ha. Och det fick vi. Ett. Det här. Han tipsade oss om Tokyo Godfathers från 2003. Och den blev det ju, uppenbarligen. Han beskrev den som en bra julfilm och en bra film vilken tid på som helst. Apropå det här med animation så kunde uppskattas av fler än barn. Ja, det är ju en animefilm. Eller är det anime? Det är en animerad film och den är från Japan.
Jag skulle kalla den anime. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Det är åtminstone en film som jag tror att ingen av oss har hört talas om innan. Eller jag hade inte hört talas om den i alla fall.
Jag hade inte hört talas om den heller. Men den kommer att bli en av de tre filmerna. Och jag vill redan nu börja prata om det, men det ska vi inte göra. Vi kommer till det sen. När jag sa att det var det sista han skrev så ljög jag, för det blev lite till. Nu blir det en lång väntan till december. Inte längre. Så, sammanfattningsvis, kör på. Det här var skoj. Tack.
Tack så mycket, Ruben.
Och sen avslutar han med att säga att han gillar Tobey Maguire, Sam Raimis Spider-Man-trilogi. Vi förlåter dig.
Det var så nära, Ruben, att ha en ganska perfekt kommentar och sen bara pajade du totalt slutet. Men okej.
Ja, gud. Det är tragiskt att se. You did not stick the landing.
Har vi fått något annat kul? Vi har ju ändå fått lite respons, om än inte på hemsidan.
Nej, vi har fått det på vår Facebook-sida, facebook.com/spoilervarning. Nu gick jag in på facebook.com och sökte på Facebook för... jag har inte riktigt med i matchen tydligen. Men här har vi fått en kommentar. Andreas Brandt har skrivit: en bra podd med flummigt filmprat. Att det inte kommer ut avsnitt ofta gör absolut inget, för det finns många poddar att lyssna på. Jag skulle vilja prata om Ensam hemma, denna klassiska film som borde ha varit med i boken Slapstick när det är sitt esse. Fortsätt ha långa avsnitt där det bara flummar ut om allt möjligt. Ja, här nu gjorde han oss till en lögnare. För att vi har ju, det här var ju faktiskt ett till filmtips vi fick. Vi har ju faktiskt fått två filmtips med det här. Tyvärr så hade vi redan hunnit välja ut och börja titta på i alla fall Rubens tips när vi fick det här tipset. Så det blev det tipset.
Vilket,
Kanske nästa jul.
Och när den här podden har gjort sin årsvända och är tillbaka nästa december så kommer vi se den.
Ja. Och jag är fortfarande jätteupprörd av att den inte är med.
Jag har inte släppt
jag kollar igenom. Nej, jag har inte riktigt släppt den. För att, jag menar, jag kollar igenom boken. Då tänker man så att, ja men kanske de vill ha lite mer finkulturellt. Men ärligt talat, Babe är med. Och en Babe är med. Jag kan köpa argumentet att Babe ska vara med. Absolut. Men då ska Ensam hemma vara med.
Nu var det ju tyvärr inte det. Men vi lämnar den tills nästa jul i sådana fall.
Ja, och så kanske vi tvingar, liksom skohornar in den trots allt.
Lite så som vi har gjort med Tokyo Godfathers nu då, för att den är väl inte heller med i boken?
Nej. Jag gillar att för det första... först fem så tar vi inte hans förslag. Och sen har vi bestämt oss för att inte göra långa avsnitt. Så jag hoppas han inte blir jättebesviken.
Nej, vi gillar dig ändå, Andreas. Det var bara andra omständigheter som gör att vi inte alls gör så som du tycker det är bra.
Vi har ju fått lite andra kommentarer, mest allmänt. Vi har fått många som säger att vi ska ha kortare poddar. Det har varit lite teknikproblem. Och så har det varit en sak till som har tagits till vår uppmärksamhet. Lite av en elefant i rummet.
Ja, något ganska pinsamt. Som gör att åtminstone jag känner att fan, varför var vi inte snabbare med att börja göra den här podden?
Ja, jo, lite så är det. Hade vi bara varit, hade jag klippt snabbare kanske? För det var ju så att mellan att vi spelade in första avsnittet och släppte första avsnittet så hände det någonting.
Ja, det var ju så att när Linus skulle lägga upp podden på iTunes så märker vi att det redan finns en annan filmpodd som också heter Spoilervarning.
Jag hade ju sett redan innan att det fanns ett inaktivt eller ett oanvänt Twitterkonto och en oanvänd Tumblr. Men jag trodde bara att det var någonting som inte hade blivit någonting. Och det var, jag tror inte det någonstans stod faktiskt podd. Så jag tänkte liksom, okej, de kan starta en blogg eller någonting. Men så var det inte. Utan de startade också en podd. Och de har redan hunnit ut med lite fler avsnitt än vi har. Så det är därför vi, eller det är inte därför, men det är bara vi släpper tre avsnitt ut samtidigt. Så kan vi gå om dem i avsnittsantal.
Vi får helt enkelt step it up lite och spela in oftare, tror jag, om vi ska försöka slå dem.
Ja.
För det är ju inte...
Och vara bättre.
Ja, det kanske är kvalitet och inte kvantitet som räknas, men det bästa är väl om vi har båda.
Jo, det hade ju varit det absolut bästa. För vi måste ju besegra dem.
Ja,
There can be only one.
Kampen mellan poddarna. Spoilerpoddarna. Mm.
Ja, precis. Det kommer att bli liksom en kamp till döden av poddarna.
Men om vi nu ska vinna den här poddfighten så kanske det är dags att faktiskt börja göra det den här podden ska handla om, nämligen att prata om filmer och recensera dem. Så ska vi köra igång.
What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
It's a Wonderful Life, eller som den heter på svenska, Livet är underbart, är en film regisserad och skriven av... Nej, förlåt, jag såg fel nu. Den är bara regisserad av Frank Capra, men den är skriven av Frances Goodrich, Albert Hackett och några till. Det är ganska många som har skrivit den här. Den kom ut 1946 och på IMDb har de satt den som en drama-, familj- och fantasyfilm.
Mm, på Wikipedia-sidan har de istället Christmas Fantasy Comedy Drama. Ska vi diskutera skillnad? Vilken beskrivning skulle du säga är bäst?
Alltså, den har ju ändå lite humor i sig väl, men jag skulle väl inte riktigt kalla den komedi heller.
Nej, alltså det beror på vilken definition man går på komedi egentligen. Är det liksom bara skratt? För det är ju liksom i grunden en väldigt... Den är positiv i mycket, den är väldigt så här, det ska vara en feel good film lite, men det kan man inte göra någonting komedi.
Nej, det är väl mer familjefilm i så fall som det passar in på, att det är liksom en glad film. Sen kan man ju också diskutera fantasy-delen i den här genrebeskrivningen, att det är, jo visst, lite fantasy är det, men jag skulle ju aldrig, om jag skulle räkna upp fantasyfilm hade ju inte detta varit en av dem direkt.
Nej, men det är ungefär som med, man tänker ju inte till exempel direkt på Spindelmannen när man tänker på science fiction heller. Nej. Man har ju liksom en föreställning om vad det är, och då vill man helst ha liksom en väldigt renodlad film i den genren. Man tänker inte på de här lite blandraserna och de som har inslag av det.
Ja. I vilket fall så har vi, vad jag kan se, inte jättemånga kända skådespelare med den här för oss som då inte riktigt levde på 40-talet. Den enda jag känner igen är väl James Stewart som spelar huvudrollen George Bailey.
Jo, men det är väl samma här. Donna Reed är ju hans co-star, och det är, jag har ingen,
jag har aldrig hört talas om henne.
Det här är en ganska stor grey area i min kunskapsbank. Det är tider från liksom 40-talet.
Ja, vi börjar nu med de här gamla filmerna som vi pratade om i första avsnittet, att vi var lite rädda för att de skulle... Men sådana som var med för att de var bra för sin tid men inte riktigt har hållit hela vägen fram till nutiden.
Ja, precis.
Men känner du dig redo att hoppa in direkt i filmens början och köra lite handling?
Filmen börjar i juletid. Jag vet inte exakt om vilken dag det är, men det är liksom jul. Är det julafton till och med?
Det är väl liksom. Men frågan är ju då, är detta den 24 eller den 25? Måste vara den 25 om i USA, eller?
Nej, jag tror snarare att det är den 24 för att den ska sluta på liksom juldagen.
Ja.
Det är helt enkelt... Juletid, det snöar och det är liksom pyntat och grejer.
Fast innan det här börjar så har vi de här typisk gammal film förtexterna. Om du kommer ihåg de här när det är väldigt långa förtexter med bläddrande blad. Och det står det. Namnen på allting. De var långa, de var inte Spider-Man långa, men de var väldigt långa.
Spider-Man, vilken Spider-Man?
Ja, första. Alltså vi snackade Ramiri Spider-Man. Det måste väl alla ha tänkt på, att de har sjukt långa förtexter när det sprutar en massa webs överallt.
Ja, men i tvåan, nej, jag vet inte om det är så i tvåan. Jag tror det är så i både tvåan och i trean att förtexterna återberättar hela den förra filmen. Men i alla fall, It's a Wonderful Life, som jag alltid vill kalla Life is Wonderful, som är en helt annan film. börjar jultid och det börjar med att en massa människor ber för George Bailey.
I owe everything to George Bailey. Help him, dear father. Joseph, Jesus and Mary, help my friend, Mr. Bailey.
Help my son, George, tonight.
He never thinks about himself, God. That's why he's in trouble.
George is a good guy. Give him a break, God.
I love him, dear Lord. Watch over him tonight. Please, God, something's the matter with Daddy.
Man förstår att liksom det här är alla hans vänner och familj som sitter och ber för den här stackars George Bailey. Men vi vet bara att det är ett helvete med George Bailey, men vi vet inte varför.
Det är någonting som är fel. Och det första jag tänker här är, jag vet inte riktigt vilken version du såg, men i min version så är det färg. Det är en färgfilm.
Va?
Ja, jag blev så förvånad. Jag trodde bara att de hade gjort det i förtexterna. Men nej, hela den versionen jag sett är i färg.
Jag har ju bara sett en svartvit. Du måste ju ha sett en film där de har helt enkelt lagt in färg i efterhand.
Ja, jag satt och kollade igenom hela eftertexten och i slutändan så står det en sån här, något företag som gör restaurering och färgläggning, någonting. Så jag fick alltså se den färglagda versionen.
Okej, spännande. Vad tyckte du? Var det snyggt? Tillförde du någonting?
Alltså det är svårt att säga om det tillförde någonting, men det såg ju bra ut, det såg äkta ut. Det såg ju inte, alltså det såg ut som en gammal film, men den såg ju inte riktigt så gammal ut som om den hade varit svartvit.
Nej.
Men det var det jag tänkte, jag bara, den här kan ju inte ha varit filmad i färg, utan det måste ju vara pålagt, och det var det ju, som sagt.
Ja.
Men i vilket fall så håller alla på att be en bön för George Bailey. Han är vad de kallar discouraged at the moment. Han mår inte bra.
Och den här bönen blir besvarad av rymden.
jag älskar den här delen. Det var så oväntat. Jag förstod verkligen inte. Är det aliens? Är det Gud? Vad är det här för någonting?
Alltså, det är ju himlen. För att de har ju valt att karaktärisera himlen som rymden, basically. Så det är typ så här stjärnor och sånt där som snackar med varandra.
Och blinkande supernovor, typ, ser det ut som.
Ja. Och de bestämmer sig för att de ska, för att lösa det här ska de skicka ner Clarence, som är en, han vill bli en ängel, han är inte en ängel. Men han ska vara lite korkad, men väldigt djupt troende. Och han ska de skicka ner för att rädda.
De beskriver det ju som att han har en kanins IQ och ett barns tro.
Ah. Det är och lite elakt.
Lite, så illa är han inte. I vilket fall så ska de skicka iväg Clarence så att han ska hjälpa George. Men för att kunna göra det här så måste han först få veta hur Georges liv har sett ut.
Mm. Vilket nu kommer ju vara, detta kommer vara i princip hela filmen. Ja, när väl det här kom tillbaks med änglarna, då hade jag i princip glömt det.
Ja, jag blev också väldigt chockad. Jag tänkte att det skulle vara som någon form av flashback, som att det skulle klippas fram och tillbaka, men sen bara... Det är en väldigt lång flashback i sådana fall.
De gör bara en kronologisk genomgång av George Baileys liv. Och hans många fantastiska aktioner.
Vi börjar i alla fall när han är 12 år gammal. Och han har ett after school jobb. Vilket också visar hur länge sedan det här var att han har ett jobb när han är 12 år gammal.
Ja, för att det är inte den första vi får se flashbacken. Innan hans jobb så får vi faktiskt säga att han... är ute och leker med några kompisar och sin bror vid en...
Ja, just det. Jag missade backen. Hela slädincidenten nu. Då är de ju ännu yngre.
Ja, men 12 år gammal har jag skrivit han är där. De åker släde i en backe och det slutar med Georges bror.
Harry
trillar ner i en vak och George hoppar då i och räddar honom. Vilket visar redan då att han är en så god människa, men också... att hans goda gärningar får konsekvenser för honom själv. För att han blir döv på ena örat.
Och efter det här så är vi på jobbet, väl?
Jag tror vi får presentera The Boy Who Lived. Henry Potter. Här. Henry Potter är stadens magnat. Han är stadens bad guy. Filmens bad guy. Han är liksom stenrik och han vill köpa upp allting. Och han vill mest vara jävlig för jävlighetens skull.
Han gillar att vara ganska pompös också och åker runt i en sån här vagn som ser ut att tillhöra en kung ungefär.
Mm. Riktigt, riktigt douchebag förstår man direkt. Men sen går George till jobbet.
Ja, och han jobbar ju som någon form av butiksbiträde. Står bakom disken och hjälper kunder i en butik.
Ja, eller ja, ett apotek är det väl, men lite...
De har glass, så det är ett ganska konstigt apotek.
Ja, men det var ju på den tiden så var det lite annorlunda. Apotek var ju, hade ju mycket annat också. Du gick till apotekaren så köpte lite hårda karameller. Här gör han, när han går in här så gör han en grej som kommer att återvända i filmen. Det är att han vad är det han säger? I wish I had $1 million.
Wish I had $1 million.
Och så tänder han någon eldgrej och sen säger han...
Hot dog!
Jag fattar inte, är detta meningen att detta ska vara... Var detta liksom vad humor var på den här tiden?
Jag eller? Förstår verkligen inte. För grejen är att han säger hot dog flera gånger, inte bara i relation till den här eldgrejen. Och jag vet inte om det är något uttryck man använder eller om det bara är någon grej som han säger.
Men det, är lite, det känns lite som att man, när man är väldigt uppspelt, såhär, oh, järnspikas! Eller något sånt där. Jösses Amalia! Lite den nivån.
Men det är ändå en konstig grej, för de etablerar aldrig varför han gör så här. Det är aldrig som att vi får någon förklaring. Det är bara någonting han gör när han är inne i den här butiken.
Ja, precis. Alltså hotdog kan jag förstå att okej, det är en sak han säger för att liksom, man är uppspelt. Men vad är det här grejen med elden? Är det någon... Jag antar att det är att om elden tänds när han gör det så kommer han bli en miljonär. Jag vet inte ens.
Nej, det är väldigt oklart. Men efter att han har gjort det här i alla fall så går han in bakom disken för att hjälpa sina kunder. Som är två stycken flickor i lite yngre ålder än han själv väl?
Jag skulle tro att de är något år yngre, ja.
Deras namn är då Violet och Mary.
Och Violet börjar redan här etableras, hennes karaktär etableras rätt starkt från början, att hon raggar något överjävulskt på Bailey.
Ja, hon ska köpa skosnören, eller vad är det? Jag förstår aldrig riktigt om det är skosnören eller om det är liksom någon form av godis som kallas för shoelaces.
Ja, men jag tror det är liksom, alltså typ som snablar.
Ja.
Heter de snablar? Kallast snablar.
Jo, det gör de.
Snören.
Snören är det väl, hallonsnören och kolasnören och sånt.
Ja, jag vet inte varför snabla, är det inte, det är väl en elefant på. Oavsett, hon ska köpa, jag tror det är något sånt hon ska köpa. Och hon liksom bara tokraggar på George, som inte är super...
intresserad.
Nej.
Och med sig har hon då sin vän Mary, som också hon är kär i George, fast hon uttrycker inte det lika starkt.
Nej. Utan hon uttrycker sin kärlek på ett mer respektabelt sätt för en ung dam, eller hur man ska säga det. För det är ju meningen man ska säga det som att hon som raggar mycket, man vill ju inte att de ska bli tillsammans, man vill ju att han ska bli tillsammans med Mary.
Mary som då köper lite chokladglass av honom och han ifrågasätter varför hon inte vill ha kokos till det här.
Vilken jävla douche han är här. Ja. Han bara, hon säger att hon inte gillar kokos. Han bara, gillar du inte kokosnötter? Du måste vara hjärnlös. Och sen tvingar han henne att äta kokos.
You've made up your mind yet? I'll take chocolate. With coconuts? I don't like coconuts. You don't like coconuts? Say brainless, don't you know where coconuts come from?
Efter att han har gjort en lång demonstration av var kokos kommer ifrån genom att visa broschyrer på Haiti.
Som om det gör det godare.
Men det här är också en ganska tidig etablering av vad George vill i livet. Att han vill göra det han vill göra, vilket är att resa. Han vill åka utomlands till Haiti och överallt annat. Ja. Och han kan inte riktigt förstå folk som inte känner detsamma.
Nej. Och här gör hon någonting som jag känner väldigt så här. Jättekonstigt. Lite så här jättekonstigt. Det var väldigt konstigt. Det är att när han börjar så när jag ska plocka upp något så viskar hon i hans döva öra.
Is this the year you can't hear on? George Bailey, I'll love you till the day I die.
Lite konstigt var det. Alltså, hon kollar med honom först. Hon frågar i dövörat om det här är dövörat. Om han kan höra på det. Och sen så viskar hon det här då för att han inte ska höra det.
Jag tycker ändå att de borde hört det, för att jag menar, så långt är det inte mellan öronen.
Och vi ser senare i filmen att även om folk pratar på hans då högra sida så hör han fortfarande vad det är de säger, även om de är en bit ifrån. Så att, ja.
Men han verkar inte höra det här i alla fall, för att han svarar på det här genom att berätta att han ska ut och äventyra och skaffa harem och många fruar. Härligt.
smooth guy. Efter det här så vände han sig i alla fall, eller han, under hela det här tiden det pågår så har hans chef skrikit lite saker till honom, bland annat att han går runt och visslar och att han är, ja men, lite onödigt skäll har han fått.
Ja, och, det, och jag tycker man ser tydligt, eller jag vet inte om man till och med får se honom dricka, men man ser att chefen är full.
Mm. Väldigt upprörd av någon anledning.
Mm. Och då får vi reda på att hans son är död. Jag tror att de hittar ett telegram.
Ja, George hittar ett brev som ligger vid kassan då. Där det står att den här chefens son har dött i influensa, tror jag det.
Ja, något sånt är det väl. Och detta har då gjort, uppenbarligen gjort apotekaren väldigt, väldigt upprörd. Så upprörd att när han ska blanda till medicin i en liten kapsel till en kvinna så råkar han ta poison istället för medicin. Och det är tur att, att det är tydligt, för att George säger det här för att det står ju klart och tydligt på burken. Poison. En liksom förklaring av vad det är utan bara poison. Övertydligt kan man tycka. Men på det sättet så listar i alla fall George ut att shit, det är ju gift det här. Det här kan jag ju inte ge till den här kvinnan. För då kommer hon ju dö. För att det är poison. Men han vet inte riktigt vad han ska göra. För han får väl inget gehör från sin chef.
Nej, chefen blir ju mest bara arg på honom. Och ja, vill att han ska gå därifrån.
Mm. Så han bestämmer sig för att göra det enda logiska och springer till pappa.
Pappa som då jobbar på ett, det tog lite tid för mig att riktigt fatta vad det är, men det är någon form av building and loan företag de har.
Buildings and loans heter det ju, och jag vet inte riktigt vad det, för det är inte en bank, för de har, men det funkar lite som en bank fast för bara byggnader. De lånar ut pengar något sånt.
Folk ger dem pengar som lånas ut lite fram och tillbaka för att folk ska ha råd att bygga sina egna hem.
Vi får väl rätt tydligt, alltså det ska väl vara väldigt tydligt att det här är en, liksom ett good guy-företag som liksom inte gör saker för att tjäna pengar utan gör saker för att hjälpa människor. Det är väldigt altruistiskt och mysigt. Men vi märker också väldigt tydligt att när George kom in första gången att hans pappa och hela företaget har pengatrubbel med elaksnubben som sitter i
den mest fancy rullstol jag någonsin sett. Det är då Mr. Potter som sitter här. Och han har en rullstol som ser ut ungefär som en tron. Man förstår inte först att det ens var en rullstol. Men den är ju sån här svarvad i trä. Någonting.
Kan han inte gå?
Man ser honom aldrig stå upp.
Nej, det har jag inte tänkt på. Nej, så är det.
Och han har ju alltid sin trusted bodyguard som står där bakom och håller en hand på rullstolen.
Mm.
Han är i alla fall där och bråkar med Georges pappa. Om pengar.
Mm. Och George måste gå. För att han får inte någon hjälp. För att hans pappa har fyllt upp. Så han går tillbaks till apoteket. Där apotekaren får reda på att han inte har levererat den här kapseln. Den här medicinen som han tror att det är. Och blir skitsur. Och börjar pryla på. Alltså det är så verkligen, han slår ju George. Så att han börjar blöda i örat typ. Men sen till sist så förstår han ju då att vad det var, att det var gift i kapseln. Och så blir han jätteglad.
Ja.
Ännu en god handling av George.
George Bailey. Everyday hero, eller vad fan heter det.
Mm. Men återigen, genom att göra någonting gott så fick han blöda i örat.
Det är någonting med hans öron, de får alltid sota.
Mm. Hårt.
Sedan klipps det vidare. Eller en annan grej jag bara tänkte på här. Mm. Det är för att han har ju varit iväg och kollat hos sin pappa och försökt få hjälp och lalala. Och sen så när han kommer tillbaka till apoteket så sitter fortfarande Mary där. Hon äter fortfarande på sin glass. Hur mycket glass var det? Hur länge kan hon äta den?
Hon kan ta en glass till.
Men det var ingen där som kunde hjälpa henne.
Jag vet inte. Hon kanske borde kolla så den, och det kanske var gubben som hjälpte henne. Så kanske hon ska kolla så den inte är gift i glassen.
Kanske det. Men efter det här i alla fall så klipper vi väl vidare ganska många år fram i tiden.
Nu blir han vuxen. Han blir vuxen, eller han blir i den åldern där han ska väl iväg till universitet?
College? Mm, college är han väl college. På väg med nu.
Ja, men först ska han ut resa över sommaren. Han ska äntligen få ut och ge sig av mot Europa, Asien och liksom världen helt enkelt.
Ja, det är ju det som är hans plan. Han ska först ut och resa under sommarlovet och efter det så vill han gå på college. Och den första scenen vi ser honom i här är väl när han står och pratar med sina kompisar runt den här taxibilen, eller?
Han gäller att köpa väskan innan dess, eller hur?
Ja,
är det?
Just det. Väskan
eller han,
är det
han får en väska. Han får en stor väska av sin chef. Vad är det?
Mm, en jättestor som det står hans namn ingraverat på. Och ja. Den är väldigt stor för att det ska finnas plats. Dels för att ha saker i den, men också för att han ska kunna sätta såna här märken på utsidan. Och fylla upp det med alla resor han gör.
Mm. Därefter så får vi presenteras för alla hans vänner. Jag har inte orkat hålla reda på någon av dem. Det är någon av dem som kör taxi och någon är polis. Och liksom. Det här är en sån här småstad där alla känner alla och alla dina barndomskompisar växer upp att ta över liksom sina föräldrars jobb typ.
Ja, och vi får även träffa Violet igen.
Som fortsätter ragga.
Ja, som fortsätter ragga och fortsätter. Nu har hon ju vuxit upp till en vacker blondin i rosa klänningar.
Hon växte upp till rosa klänningar. Ja, för mig hade hon alltså inte rosa klänningar. Eller det kanske hon hade, men jag såg det inte.
Hon hade, det är ju det de kommenterar på, att hon har ju sundress på sig när hon går förbi den här taxibilen. Och vi får även den fina klassiska titta efter tjejen och nästan bli överkörd scenen. När någon snubbe på övergångsstället inte kan bärgas utan vänder sig om och stannar för att titta efter varelet.
Så hon blev presenterad att hon är precis som hon var när hon var liten. Och sen blev vi presenterade för Mr. Potter igen, som fortfarande är ett problem. Och fortfarande är rik och pompös och jävlig. Jag fattar först inte det här med att han skulle resa först sen till college. Jag sa att det var väldigt fel. Så sitter han och djur. För att han hade pratat mycket om sin resa. Och sen kommer han hem och så äter
så pratar de om college. Men det var något oklart faktiskt.
Ja, jag trodde att han ljög för sina föräldrar. Men såklart skulle George Bailey aldrig ljuga för sina föräldrar.
Och det som också är lite oklart är det här med att han ju har fått vänta med att gå på college ganska länge. Eller?
Just han, det. Ja.
För att det är ju nu, hans lillebror Harry ska ju ha sin, han ska sluta high school nu. Mm. Men det har ju George gjort för några år sedan, men han har inte haft råd att gå på college än.
Nej, så han har ju istället jobbat på Buildings and Loans med sin pappa.
Men nu förklarar han ju att när de sitter runt bordet, att han vill ju göra något större, något viktigt. Och han vill inte sitta på ett kontor och jobba resten av sitt liv.
Nej, och han råkar nästan. Han gör den där klassiska. Jag vill inte ha det där skitlivet. Så han bara, oh shit, du har det livet, sorry.
Och vi ser ju nu också vart det är på väg. Eftersom vi redan från början vet att George kommer vara besviken. Eftersom alla ber för honom i början av filmen. Så kan vi redan nu gissa att hans liv kommer nog inte bli riktigt så som han har tänkt sig.
Nej. Han kommer nog inte komma iväg på den där resan. Men vi får inte reda på varför han inte kommer iväg på den resan än. För först stiger han iväg till sin brors avslutningsfest.
Inte det konstigt? Varför är han med där? Jag förstår. Alltså det måste ju vara som att det är någon alltså så här, local event att typ alla i stan får vara med på det här. Eller varför är han där?
Jag vet inte riktigt. Jag tyckte också lite. Jag hade aldrig gått på min brors avslutningsfest. Bara konstigt.
Väl här i alla fall så får han ju träffa Mary igen.
Han får ju se Mary på håll.
Det är ju också konstigt där. Om detta är så himla liten stad och han har varit kvar i stan. Hur kan han inte ha sett henne?
Ja, men hon säger det. Men du har sett mig. Du har bara gått förbi mig på gatan. Men nu när han ser henne på festen. Då plötsligt bara shit.
Där är
hon är ju snygg nu.
Hon är ju vuxen nu.
För att innan vi ser henne får vi också möta upp en av de mest, alltså karaktären jag inte alls fattar i den här filmen. Det är han, hi-ha-snubben.
Hi-ha!
För det är en snubbe som alltid hälsar genom att sätta typ fingret i örat och vicka det som ett åsneöra och härma en åsna.
Hi-ha!
Och han heter ju något, han heter Sam någonting.
Ja.
Jag vet faktiskt inte riktigt vad han säger efter. Jo, Wainwright, Sam Wainwright heter han. Och han är på den här festen tillsammans med Mary. Hon är alltså hans dejt här.
Mm. Men att det är någon, för att när George går fram till Mary så avbryter han ju ett samtal med någon annan, inte Sam. Hon står och snackar med någon annan som försöker snacka upp henne i en dans. Och George kommer där och bara tja, ska vi dansa?
Det verkar ju också som, för det är ju, jag vet inte vem det är av hans kompisar som vill att han ska dansa med Mary. Men
just det, det är Marys bror vill att han ska dansa med henne.
Ja, kommer fram och säger, dance with my kid sister. Så det, han försöker ju matchmaka på något sätt, i och med att Mary redan har folk som vill dansa med henne, så är det ju inte liksom för att vara snäll som George ska göra det här, utan det är ju för att den här brorsan, om man någon anledning, vill ju få ihop de här två.
Han vet väl om att Mary är tokkär i George fortfarande.
Ja. De börjar i alla fall dansa, och det är nu de utsätts för ett litet prank som är väldigt väldigt stort prank ändå, måste jag säga.
För jag får det presenterat för oss att det finns en pool under golvet. För de är i en gymnastiksal och de har ett golv som kan delas där det finns poolen. Och den här snubben som då inte får dansa med Mary för att George bryter in, han blir lite sur. Och sen någon av hans polare säger, du kan ju öppna golvet. Och så gör han det.
Och sen så är det en liten spänningsakt när alla slutar dansa förutom George och Mary, som är så inne i sin dans att de inte märker att golvet delar på sig.
Jag köpte inte den sen. Så ni är de enda som inte fattat golvet upp sig. Ni tror att alla... För alla, varje gång de dansar nära kanten säger alla... Och de bara, de gillar vår dans!
Och de börjar dansa med större och större rörelser och känner verkligen att de är inne i det. Tills de till slut trillar ner i poolen.
Mm. Och därefter hoppar alla andra i.
Ja, för det var ju ingen stor grej. Det var ju bara, det gjorde ju bara kvällen bättre för Mary och George del. Jag tror till och med de fortsätter dansa i poolen.
Ja. Så det var ju allt jättemysigt och trevligt. Och sen går de hem.
Ja. De påbörjar sin promenad hem. De har fått låna kläder från omklädningsrummet. Så Mary har på sig en morgonrock av något slag. Och George har någon randig tröja. Och några där. Ska det vara någon form av fotbollkläder? Eller vad är det?
Ja. Alltså något konstigt. Ja, jag tror det är något. Jag tror det är fotbollkläder. När fotbollkläder i princip bara var typ en tjock tröja. Och inte den där skydd.
Ungefär det. Har de på sig i alla fall, och de går och sjunger, och man märker att det är väldigt god stämning mellan dem.
Mm. Och sen försöker han kyssa henne. Och blir tok-rejectad.
Det går verkligen jättedåligt för honom där. Jag förstår inte heller riktigt varför. Om hon nu är så himla kär i honom.
Det är väl kanske att hon vill, det är nervös och det ska vara fantastiskt. Och det ska vara inte då eller någonting.
Kyssen för eller efter de kom vid det här gamla Grand Bell-huset, eller vad nu det heter. Jag tyckte de sa Grandpa House först.
Vet inte, men det är runt där samtidigt. Men du menar det gamla övergivna skithuset?
Yes, det är huset som Mary berättat att hon en dag vill bo i. För hon tycker att det är magiskt av någon anledning.
Och det här huset är ju då ett övergivet länge och ganska nedgånget. Och det finns en tradition... Så att man ska kasta sten på en ruta och lyckas man krossa glas så får man göra en önskning. Och hon säger, nej men gör inte det, jag tycker om det här huset, sluta förstöra. Han säger, och gör det ändå.
Och berättar ganska ingående om vad det var han önskade sig, vilket i stort sett är, jag skiter i dig, jag vill flytta härifrån och leva livet och resa. Så som man alltid tjatar om.
Jag tycker han är lite av en dyr, alltså visst. Han gör goda gärningar. Men han är så jävla... Nej, jag stör mig lite på honom. För att han gör goda gärningar, men han är så martyrig över det så ofta. Men vi kommer med till det. Vi har inte fått hans martyrhet än så mycket. Och här är väl en av de mest kända scenerna som kommer nu. Tror jag. Eller så är det bara, jag tror det är för att den är med i Bruce Almighty.
Och det är...
Lasso runt månen.
Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Mary.
I'll take it. Then what?
Well, then you could swallow it. And it'd all dissolve, see? And the moonbeams would shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Am I talking too much?
Yes!
Jag trodde att den skulle vara bättre.
Ja, jag blev... Det känns ju mer... Alltså det känns ju inte som att det är någon form av romantisk gest, utan det känns mer som att han bara vill släta över att han var ganska osmooth nyss. Mm. Så att han måste säga någonting snabbt. Ja. Och det är det första han kommer på. Och efter det så är han ju direkt ganska osmooth igen.
Du menar när han rakar dra av henne kläderna?
Ja.
Hon har ju någon badrock eller något sånt på sig väl. Och han trampar på...
skärpet som hänger ut.
Precis. Och hon fortsätter gå och han stannar till, vilket innebär att hennes kläder flyger av. Han ser inte det utan han bara vänder sig om och så är hon borta. För hon har slängt sig in i en buske.
Och vill såklart ha tillbaka sin morgonrock. Men han är på väg att ge den till henne. Och sen så inser han vad det är han håller på med. Och blir väldigt fascinerad över den här situationen han befinner sig i.
Mm. Och går runt med en douche mot henne helt enkelt.
This is a very interesting situation.
Please give me my robe.
Man doesn't get in a situation like this every day.
I'd like to have my robe.
Not in Bedford Falls, anyway.
Ouch! Oh!
Gesundheit.
George,
it requires a little thought here.
Give me my robe.
I've read about things like this, but I never...
Shame on you! I'm going to tell your mother on you.
Well, my mother's way up in the corner there.
I'll call the police!
They're way downtown.
They'd be on my side too. Här. Jag tyckte inte, alltså, det var inte det var som att han som hans kompisar var där och att han skulle göra typ något coolt inför dem, men de är ju inte där. Det är bara de två.
Mm. Nej, jag vet inte. Är det här meningen att det ska vara charmigt, för det var det inte.
Det var inte alls charmigt. Det var mer bara ganska creepy.
Japp. Yep. Men det avbryts av att någon kommer väl och berättar för honom att hans pappa har fått en stroke.
Och sen så klipps det ju härifrån ganska snabbt till att vi får reda på att George får, hans pappa dör av den här stroken. Och George får därför ge upp sin Europaresa för att vara kvar i stan och reda upp faderns affärer på den här banken. Eller vad vi nu ska kalla hans business.
Ja, lånföretag. Och Mr. Potter är såklart där när vi kommer tillbaka på ett sånt här styrelsemöte och Mr. Potter där och han försöker lobba för att lösa upp företaget, vilket bemöts av en ganska snygg ändå, måste jag säga, utskällning av George Bailey.
Just remember this, Mr. Potter, that this rabble you're talking about, they do most of the working and paying and living and dying in this community. Well, is it too much to have them work and pay and live and die in a couple of decent rooms and a bath? Anyway, my father didn't think so. People were human beings to him, but to you, a warped, frustrated old man, they're cattle. Well, in my book, he died a much richer man than you'll ever be.
Mm. Ja, man fastnar för den. Man köper ju verkligen vad det han säger och man förstår mer varför det här låneföretaget ens existerar. Men efter att han har hållit det här talet så ska han i alla fall iväg till college. Han är verkligen i startgroparna. Nu är det dags att åka. Men såklart så får han inte göra det.
Nej, för att styrelsen lyckas rösta ner på att förslaget lösa upp. Men med den lilla kravet att det är George som fortsätter chefa. Så han måste stanna.
För han kan inte se sin pappas och farbrors företag gå i graven.
Nej.
Så istället så stannar han kvar och ger sina collegepengar till sin lillebror. Som får åka iväg och plugga i 4 år. Och sen så har de väl gjort någon form av deal av att efter 4 år så ska brorsan komma tillbaka och ta över företaget. Och det är George tur att åka iväg.
Mm. Men på sin väg när han varit borta så har han inte bara blivit en fotbollsstjärna. Amerikansk fotboll antar jag då, och det köper jag inte för en sekund för att han är så jävla tanig. Men han har blivit en fotbollsstjärna och han har blivit någon slags geniprofessor och han har gift sig.
Ja, han har gift sig med en kvinna som heter Ruth som har en pappa som har ett företag som han vill att Harry ska jobba på.
Georges bror erbjuder sig här och säger nej, men alltså, jag har inte tagit det här jobbet, jag kan stanna här. Men det låter inte George honom göra.
Nej, för han är ju så godhjärtad att han kan inte ta ifrån sin bror det här nu när han har fått en möjlighet.
Men det är väl lite här det börjar. För att jag köper inte hans godhjärtadhet eftersom han dessutom är så jävla whiny över det. Det är liksom det kommer en punkt när du faktiskt måste välja att göra beslut som är bra för dig över andra, för att du i andra fall bara blir ett jävla rövhål. Vilket, för att han blir ju det här sen på kvällen, för att
de har ju en fest, eller någon form av, ja men, jag vet inte om det är för att fira att Harry har gift sig eller att han är tillbaka eller något i den stilen. Och George står utanför och syrar och är missnöjd med sitt liv. Och då kommer hans mamma dit väl, tror jag det, och berättar att Mary också är tillbaka i stan, för att hon har ju också slutat college nu.
Så han bestämmer sig för att gå dit lite tveksam, för att hennes mamma har typ, eller hans mamma har tydligen ringt till henne eller någonting. Hon försöker också match, alla vill matchmaka ihop dem. Och George är lite avig mot dem, men bestämmer sig dit för att gå till Mary.
Han verkar ju egentligen mest vara sugen bara på att hitta på någonting, för att på vägen mot Mary så träffar han ju Violet och försöker få iväg henne på något äventyr tillsammans med honom som hon inte är så sugen på.
Alltså detta är en så jävla koncept. Han föreslår att de ska, i princip, han föreslår en massa saker, men basically han föreslår att de ska gå barfota, vilket resulterar att hela stan typ samlar sin ring runt om och skrattar åt honom.
George, have you gone crazy? Why, walk in the grass in my bare feet? Why, it's 10 miles up to Mount Bedford.
Okay, just forget about the whole thing.
Det är så jävla konstigt.
För det låter ju som en ganska mysig dejt. De ska typ, men de ska gå barfota i gräset, de ska klättra upp på något berg, de ska titta på någon soluppgång och...
Men hon är så här, tänker verkligen, gå i gräs, är du rent från vettet?
Och det är så konstigt, för hon verkar också ha varit kär George tidigare och nu har hon sin möjlighet. Och då är det liksom barfota grejen som kommer i vägen.
Men undrar om detta är så här 40-talets version av så här, en quirky date i en modern romantisk komedi, så här indie-komedierna.
Ja, han säger ju också något i stil med att han inte bryr sig om vad stan kommer säga efteråt eller någonting. Som att det här är också ganska risky date som de ska göra just nu.
Jag fattar ingenting av vad heller. Alltså det känns som att det är så mycket social kod där som bara är förlorad på oss.
Ja, förstår ingenting. Nej. Men han blir i alla fall nobbad där och går vidare och hamnar till slutet av Marys hus.
Mm. Och där står han och tvekar lite tills Mary i princip tvingar honom att komma in.
Varpå han typ sparkar upp hennes grind för att han inte har tålamod nog att kunna öppna den.
Och ja, han är så jävla sur och otrevlig här.
Ja. Och det är han ju under hela besöket hos Mary. Ja. Han är ju väldigt avig och han är inte alls den killen som hon träffade på den här dansen för flera år sedan.
Nej. Verkligen inte. Han är ju... Och det är lite, alltså... Är man godhjärtad, då ska man liksom göra goda handlingar utan att bli så här pissig, tycker jag. Annars kan man nästan lika gärna skita i det.
Han är i alla fall, de börjar väl bråka. Eller de kommer inte överens och han bestämmer sig för att gå. Men just då, eller han går därifrån men han glömmer sin hatt. Och under tiden han är borta så hinner den här Sam Wainwright ringa upp Mary.
Hi-ha
ringer.
Och att det tydligen är det någonting mellan honom och Mary. Och Marys mamma är väldigt keen på att Mary ska bli tillsammans med hi-ha-snubben.
Hon är ju den enda som inte vill matchmaka George och Mary. Utan hon vill hellre ha hi-ha. Av någon anledning.
Jag vet inte.
Men George kommer tillbaka in i huset ganska snart eftersom han då hade glömt sin hatt. Och då försöker ju Mary göra honom lite avundsjuk genom att prata väldigt kärleksfullt med Sam på telefonen.
Mm. Och Sam förstår väl att George är där på något vis och säger jag vill prata med honom. Och så hamnar de i ett så här three-way phone call.
Som är väldigt... Jag förstår inte riktigt varför Sam så gärna vill prata med George heller.
Jo, men för att han vill att han ska investera i hans idé om en sojbönsplastfabrik. Som tydligen var någonting, för några år sedan hade så här, typ George läst om din tidning och berättade för Sam, och nu ska Sam investera i det, så han investerar alla dina pengar här. Och min enda tanke här var ju liksom, aha, nu kommer han investera alla sina pengar i det och det kommer att gå till helvete. Men det får man ju reda på sen att det gör han ju alla, han investerar alla pengar och blir därför inte rik. Här var man väldigt positiv till att investera. För mig var liksom den uppenbara tydliga plotpointen att han kommer att investera sina pengar och bli av med dem. Men icke.
Det som det här samtalet leder till är ju också att de måste stå väldigt, väldigt nära varandra, George och Mary, för att de båda ska kunna prata och lyssna i den här gamla telefonen när de pratar med Sam.
Mm.
Och sen efter att de har lagt på så delar de en väldigt märklig kyss.
Alltså mina anteckningar var så här, vänta, nu skäller han ut henne, eller vill han hångla med henne, eller är de arga, eller alltså typ...
Jag förstår ingenting. Det är då han också säger det här, I wanna do what I wanna do. Jag vill inte gifta mig, jag vill lalala. Och sen klippet efter så gifter de sig.
Jag var så här, bara nej, kom igen, nej, jag köper inte det.
Jag förstår verkligen, alltså jag förstår att han är kär igen och att han älskar henne, men han verkar ändå så himla bestämd i sina åsikter att jag förstår inte hur han ger med sig.
Nej, alltså jag förstår. Alltså det känns ju lite som att eftersom han gör allting annat för annars skulle så gifta han sig för hennes skull. Och det är ju en jättebra bas. Alltså jag har ju också svårt att se varför någon av dem är kära i varandra. Mer än för att de är det.
Ja, men att, ja men, jag vet inte heller. De hade en rolig dans en gång.
Ja, men hon var ju kär i honom sedan långt innan. Ja. Och det kan man ju förstå, men jag menar... Du kanske inte har samma smak i kille när du är 12 som...
Där är 20 eller 22 eller vad hon är där. Ja. De gifte sig i alla fall och de verkar ju väldigt lyckliga. Vilket är förvånande med tanke på att det var det George inte ville. Så därför kan vi ju gissa att nu kommer någonting hända igen.
Han är ju lycklig här till stor del för att han ska få ut och resa. För de ska ju göra en fantastisk bröllopsresa. Och alla som ser filmen tänker, nu kommer de verkligen komma iväg den här gången.
Nej. För att nu när de ska åka förbi det här låneföretaget, hans låneföretag, så märker de att det är en massa rabalder och turbulens.
Japp. För att det som har hänt är då att banken har dragit in deras lån. Det är Potter har köpt upp banken. Nej, vänta, det har nog gått åt helvete för banken. Därför har banken dragit in företagets lån och samtidigt har Potter köpt banken för att sno deras kunder i princip.
Det som har inträffat här är väl också att The Great Depression har börjat inträffa i USA som gör att alla finansiella instanser blir väldigt påverkade.
Ja, och då erbjuder det som... det är ju inget problem att de inte har några pengar egentligen. Om de inte måste betala tillbaka lånen just då. Men alla hör att det går åt helvete så de springer in för att rädda sig själva. Och vill ta ut sina pengar.
Men de har ju inga pengar. Det enda de kan erbjuda är ju att de inom 60 dagar kan få tillbaka sina pengar. Det är det snabbaste de har.
Och Potter erbjuder då i gengäld att ja, men kommer ni till mig så får ni ut 50 cents on the dollar. Alltså de får halva sina pengar men de får det direkt.
Mm. Och vissa tycker då att det är bättre att få halva än att inte få någonting.
Mm.
Men det här kan ju inte Bailey låta hända. Och det är ju faktiskt inte ens han som kommer med förslaget. Men det är Mary som erbjuder att de ska använda sina pengar till smekmånaden till att ge tillbaks till kunderna.
Här tänkte jag på en sak. Det är en jävla fågel på banken. Varför är det en fågel på banken?
Eller
på
det är ju... Det är ju den här farbrorns fågel.
Ja, jag har inte märkt den. Har man sett den innan den här scenen?
Uncle Billy. Jag vet inte riktigt. Men man tänker ju på den extremt mycket där. Men den kanske har varit med tidigare. Det är ju någon form av korp.
Eller det känns ju som en olyckskorp. För det är precis, allting går dåligt och så går han in på kontoret och det sitter en korp. Och då tänkte jag, är det här någon så här sjuk symbolism? Alltså det är jättesymboliskt nu att shit, kolla korpen. Men det är en korp.
Ja, det verkar ju som att den här Uncle Billy har någon form av konstiga husdjur. För vi ser ju senare att han har en ekorre som kryper på hans arm. Så han kanske bara tycker om att ha vilda djur som husdjur. Till exempel den här korpen som då är på banken eller på företaget. Vilket inte är en jättebra idé om det nu är en olyckskorp.
I alla fall, de lyckas betala ut allting till alla.
Men de kan inte åka iväg.
Nej. Eller de betalar inte ut allting heller utan de betalar ut för att folk vill ju ha ut pengar som de behöver för att liksom överleva för tillfället. Och vissa vill ju ha ut allt medan andra kan vara så här, nej men jag klarar mig på så här lite. Och ju mindre de vill ha ut desto bättre är det ju, då blir han ju glad. Så de är snälla genom att bara vilja ha ut lite grann.
De lyckas hålla banken eller företaget öppet tills klockan 6 på kvällen. Då den här gränsen gick av någon anledning som Potter ja, sa.
De var tvungna att hålla öppet till stängning och för om de stängde tidigt så skulle banken eller företaget gå till helvete. Inte helt klart varför, men så är det i alla fall. Those are the rules.
Ja. Och sen så hoppar vi lite i tiden igen. Och...
Nej, det är direkt efter det här ju som han tittar sig runt om det ut pengarna och tänker, var Mary?
Ja, just det. Oj, jag kan inte missa hela den här smekmånadsgrejen.
Nej, för att hon har ju löst den och gett dem en alternativ smekmånad.
Och hon har då byggt upp som en mysig liten smekmånadssvit i det här gamla ruttna huset som de kastade sten på.
Ja, precis. Och hon har fått hjälp av townspeople, jag tror det är taxichauffören och polisen typ.
Ja.
De har satt upp, vad är det, planscher de har satt upp i fönstren så det ska se ut som man är någon annanstans typ.
Mm. Harry är också med där och hjälper till och fungerar som någon form av dörrvakt, butler eller någonting.
Mm.
Hon har även byggt, eller jag vet inte om det är hon som byggt, men någon har byggt en väldigt imponerande kycklingsnurrar maskin. För de har ju sån här, de ska göra någon form av helstekt kyckling över elden.
Mm.
Och de har knutit den här snurrsaken till gramofonspelaren. Så att de går samtidigt runt som musiken spelas.
Ja, helt fantastiskt.
Det var fint. Mm. Sen är det tidshopp till Bailey Park.
Ja, och Bailey Park är ju då ännu ett steg där att ge folk sina egna hus. Så att de slipper bo i slummen. För att han är ju då den enda som kan... Han har ju lyckats göra en massa goda gärningar trots depressionen och byggt upp det här lilla samhället.
Vi kommer dit när de flyttar in en ny familj i den här som är någon form av italiensk familj, va? Som driver en bar i stan.
Ja, just det, ja.
Det är Martinis eller något sånt där. Och de flyttar in dem och det är väldigt glatt. Men det blir ju såklart inte så glatt sen för deras kompis Sam Wright, vad han nu heter, dyker upp igen. Hi-ha är med igen och det går jättebra för honom och han har jättemycket pengar. Och...
Ja, för den här plastskitgrejen gick så amazingly bra. Så det är tråkigt att inte George kunde hoppat på det.
Men de vill i alla fall att Sam och hans ny fru, har han skaffat den, vill att de ska följa med till Florida eller någonting. Eller de ska åka någonstans, men det kan de ju såklart inte göra för att de har inte pengar eller de har inte tid eller något sånt. Och de blir ju ledsna som vanligt när de inte kan åka.
De är alltid ledsna.
De är alltid ledsna. George går och slår i någon bil eller någonting för att han inte kan åka.
Så blir han inbjuden till Potter.
Ja.
Och det är ju fantastiskt. Och det här är en sån scen när Potter trycker på alla rätt knappar, verkligen. Petar på alla osäkerheter och pekar på allting som George vill ha men inte har råd med. Och erbjuder honom sedan ett jobb.
Och med väldigt bra betalt.
Mm. Så, och så att han ska kunna uppfylla sina drömmar.
Ja, han erbjuder ju dels bra betalt men också att han ska få göra affärsresor utomlands och sådär.
Ja, precis.
Anledningen till att han gör det här är väl om igen bara att han vill bli av med konkurrensen.
Ja, han vill döda det här jävla savings, buildings and loans. Han är väldigt besatt av det. För att vi har väl haft en se precis innan att han har diskuterat det. Med sin så här underhuggare som säger att liksom den här Bailey Park börjar bli en riktigt, riktigt fly in the ointment eller vad det heter. Det börjar bli jobbigt. Det börjar ta våra kunder.
Ja, och att han säger, är det då de säger det här att you can't keep the Baileys down eller något sånt här. Att de, liksom,
ja.
De måste få ner dem. Och han är också, i den här scenen med George på kontoret, är han så obvious bad guy. Som det går att vara. Mm. För att dels så sätter han George i en mycket lägre stol än han själv. Så att han ska sitta som ett barn vid skrivbordet. Han har guldiga detaljer i hela sitt kontor. Han har en dödskalle på skrivbordet. Och han har porträtt av sig själv.
Här har jag skrivit en anteckning också. vitlöksätare.
A young man who's been dying to get out on his own ever since he was born. A young man, the smartest one in the crowd, mind you. A young man who has to sit by and watch his friends go places because he's trapped. Yes, sir, trapped into frittering his life away playing nursemaid to a lot of garlic eaters.
Jag kommer inte ihåg det, men jag förstår verkligen inte vad det betyder.
Nej, inte jag heller. Det var också ett sådär uttryck från tiden. Men okej. Okay. Han erbjuder honom ett jobb i alla fall. Och George är väl jävligt sugen.
Ja, han är ju väldigt nära på att vilja ta det direkt, men han ska väl gå hem och prata med sin fru om det först, säger han.
Ja, och sen stannar han upp och tänker, nej, jag behöver inte prata om det här med min fru. För du är ond och dum och elak. Och så säger han nej.
Och så går han därifrån.
Mm. Och är deppig.
Och det är väl här efter som kriget bryter ut?
Nej, först får vi reda på att Mary är gravid. Det är det faktiskt.
Ja, just det.
Men vi får upp, det är väl så att vi ganska snabbt går från att Mary är gravid, för att han är deppar och sen är hon gravid och de bara, woo, party!
Och sen är hon gravid igen och de får massa barn.
Där gör man väl ett hopp att, rätt snabbt, att nu kommer kriget och de har 4 barn.
Ja, de klipper ju till ett otroligt tacky krigsmontage med någon form av green screen bilder på när bland annat Harry och andra människor håller på och krigar och hoppar i fallskärmar och så vidare. De berättar liksom om vad alla gör, typ vad taxidrivern gör och sådär. Potter became head of the draft board. 1A. 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 Gower and Uncle Billy sold war bonds. Bert the cop was wounded in North Africa, got the Silver Star. Ernie the taxi driver parachuted into France. Marty helped capture the Remagen Bridge. Harry. Och under tiden alla är iväg och krigar och gör saker så är George kvar.
Att han har ett dåligt öra.
Ja.
Men hans bror blir en krigshjälte och får en hedersmedalj som han ska få tilldelad av presidenten.
Och det står de i alla tidningar och alla är så stolta över honom.
Och det som händer nu, förutom det, är att det kommer en examinator till Buildings and Loans som ska då kolla igen deras finanser. Och precis just nu så händer också det fantastiska. Alltså det liksom matchar så underbart att det är just nu som hans farbror, Georges farbror, slarvar bort en enorm hög med pengar.
Han ska ju gå och lämna 8000 i kontanter till banken, eller vad det är han ska göra med dem?
Jo, banken. Som är den riktiga banken och inte...
Inte deras bank.
Ja, där ska han i alla fall lämna in dem.
Ja, han står med det här kuvertet i hand och även den här tidningen där det är den här artikeln om att Harry är en krigshjälte.
Mm. Och då träffar han Potter. Och den här scenen är fruktansvärt dåligt klipp.
Ja, jag tänkte också på det här. Det är väldigt kackig filmteknik här, för det är så jumpcuttigt att det är...
Det har varit något tillfälle innan, men här var det verkligen mycket.
Ja, det var de klippte liksom mellan 2 bilder hyfsat ofta, och det var aldrig att det matchade.
Nej, det var lite... Det kändes dåligt, helt enkelt. Men det som det slutade i alla fall med att Potter får pengarna för att de ligger i tidningen typ.
Ja, den här Uncle Billy ska väl försöka skryta lite om Harry på något sätt, eller försöka visa upp den här tidningen, och på något sätt så han ger tidningen men lyckas även ge kuvertet med pengar.
Ja. Och Potter upptäcker detta, men som den fantastiskt ondskefulla människan är så lämnar han såklart inte tillbaka pengarna utan bara...
Han ser ju sin chans att nu förgöra Buildings and Loans för gott.
Ja, för att som sagt examinatorn är där. Precis på den dagen.
Så Uncle Billy försöker väl leta reda på pengarna, men måste ju till slut erkänna att han inte kan hitta dem, att de faktiskt är borta.
Mm. Under tiden så kommer Viola till kontoret.
Violet.
Violet? Har jag skrivit? Ja, Violet. Mm. Okej. Okay. Hon kommer till kontoret i alla fall. Hon har varit i New York, tror jag, försökt lyckas där och inte lyckats där. En väldigt klassisk amerikansk story. Nu åker från småstaden till storstaden och misslyckas. Så nu kommer hon dit och George hjälper såklart till.
Ja, han hjälper ju alla. Så han ger väl henne både ett... Ger han henne bara ett lån från sina privata pengar? Eller hur är det ligger till här?
Nej, jag tror fortfarande att det här är ett lån från Buildings and Loans. För det här är ju innan han har insett hur jävla illa de ligger till.
Ja. Han gör i alla fall det och sen så får han en kyss på kinden av henne med hennes jätteröda läppstift som ja, han måste torka av när de går ut ifrån rummet.
Jag var ju helt säker på att det skulle få stora konsekvenser.
Ja.
Ja, shit, nu kommer det börja ryktas och nu, helvete. Men det hände ingenting med det.
Nej, det är någon som säger någon kommentar om det sen, men det är ju mer att han ger henne lån än att något mer än det skulle ha hänt.
Ja, precis. Han träffar sin farbror nu i alla fall som är helt panikig och kan inte fatta. Alltså du vet hur man är när man inte hittar någonting som man vet. Men det borde finnas, jag kan inte ha så här, alltså man blir lite knäpp i huvudet.
Leta på helt omöjliga
typ
ställen bara.
Typ man letar till fjärrkontrollen.
Letar i frysen efter fjärrkontrollen, den måste vara någonstans.
Ja. Men de hittar inte dem och konstaterar att någon kommer hamna i fängelse om de inte gör det.
Ja. Antingen så måste Bill göra det eller så måste George göra det. Och vi alla vet ju att om någon skulle göra det så skulle det vara George som skulle offra sig.
Och det här som farbror har en jävla ekor också.
Jättekonstigt.
Det är så märkligt. Så ingen nämner det, ingen säger någonting om det heller. Det är bara såhär, han har en ekorre.
Så kryper upp på hans arm och är liksom ett husdjur. Och, ja, jättekonstigt.
Nu går George hem och är sur. Och skäller ut hela sin familj. Och är väldigt osympatisk.
Ja, han är ju arg på alla. Kanske inte så arg på en av döttrarna som har en förkylning och ligger uppe och vilar. Men alla andra får
han
ju själv, se.
Han skäller ju istället ut den dotterns lärare som lät henne bli förkyld.
Ja, han har ett ganska riktigt otrevligt samtal med henne. Och den här lärarens man börjar också prata med George för att försöka försvara henne.
Och sen slår, när han har förlämpat honom också, så slår han i sönder sina modeller. För han vill ju bli arkitekt, det är liksom någonting som nämns lite i förbifarten. Och han har ganska stora fina modeller och de slår han sönder. Och sen står man ut.
Och beger sig till Mr. Potter för att försöka få hjälp. Men nu är inte Potter så sugen på att hjälpa honom, såklart. För att han vill ju bara bli av med honom.
Mm.
Och han säger någonting, för han försöker få ett lån på de här 8000 av Mr. Potter. Men han kan inte erbjuda någon försäkring av något slag. Eller någon.
Nej, han försöker sätta upp sin livförsäkring som säkerhet, men den är så dålig.
Och då säger Mr. Potter att du är värd mer död än levande.
You're worth more dead than alive.
Potter är ju, jag dissar då honom stenhårt och
han säger ju, ja, han säger ju även här att han är ju också en liksom en låntagare i det här företaget och eftersom han nu vet om att de har slått bort pengarna så kan han ringa till polisen om det. Så istället för att hjälpa så anmäler han och George får sticka därifrån.
Ja, han går super till.
Hamnar i ett slags mål med den här lärarens man. Och är allmänt full. Och...
Ja, han blir knockad och sen sätter han i bilen. Och så kraschar han bilen i ett jättegammalt träd. Det är viktigt att det är gammalt av någon anledning.
Ja, det kommer ut en granne. Eller den som har det här trädet och klagar på att han håller på att döda det jättegamla trädet. Och efter det så går han till en bro. Och det är nu vi kommer tillbaka till de här änglarna från början igen.
Ja, för precis när han står där ska hoppa i. För det är ju här han ska ta livet av sig. Och precis när han ska hoppa i, då hoppar någon annan i före. Och George måste då i och rädda den personen.
Och det är då Clarence som har hoppat i.
Clarence Oddbody är den här ängen utan vingar.
Where do you come from? Heaven? Right away, quickly. That's why I jumped in.
I knew if I were drowning, you'd try to save me. You see, you did. And that's how I saved you.
En ganska mysig karaktär.
Ja, man tycker ju om Clarence. Alltså, man förstår ju vem han var från första gången man ser honom. För att de klipper ju från att man ser att George står på bron till att det står en annan filur där också och tittar. Mm. Och man fattar ju direkt att det måste vara han.
Ja.
För att han ser ju inte riktigt ut att höra till den här världen.
Nej, han är lite...
Men han har ju typ så här en lite större hatt och han har så här lite finurligt utseende på något sätt.
Jo, men han är lite sagogubbe över honom.
Men han hoppar i alla fall i, George hoppar i efter honom, räddar honom och sen så hamnar de i någon... Ja, jag vet inte vad det är de är sen när de håller på att torka av sig.
Han går till något hus i alla fall.
Ja, något hus i närheten där det är någon som har hjälpt dem komma in. Och det är då Clarence berättar att han är en ängel, fast en ängel utan vingar.
Mm.
Second class ängel.
Ja. Och nu börjar väl det som är, om någon skulle beskriva handlingen av den här filmen så skulle de nog mest troligt bara beskriva den här sista biten.
Ja, för det var lite den här biten som jag trodde skulle vara den större delen av filmen.
Men
ja,
jag med.
Det är ju kanske en femtedel av filmen, ännu mindre. Det är en kort bit.
Ja. För George önskar ju här att han aldrig hade blivit född.
I suppose it'd been better if I'd never been born at all.
What'd you say?
I said I wish I'd never been born.
Och änglen uppfyller den önskan.
Han ser ju sin chans här, för att han har ju tillsammans med oss så har han ju sett hela det liv som George Bailey har levt och vet hur mycket gott han har gjort. Och han ser ju då sin chans att om han visar hur hemsk världen skulle varit utan honom så kommer George förstå vilket bra liv han faktiskt har.
Mm.
Så han spolar tillbaks, eller han, vi spolar inte tillbaks tiden, men vi suddar ut Bailey och sen får han se hur det ser ut utan att han har varit där.
Och av någon anledning, om Bailey aldrig hade fötts så hade den snöat på den dagen, för att i den här versionen av det så snöar det inte.
Det var så konstigt. Alltså jag förstår det här med att jag kan höra på mitt öra igen och det blöder inte ur munnen på mig. Mm. Det är såklart. Men varför skulle det inte snöa? Har han gjort liksom någon inverkan på miljön under sin tid som har gjort att vädret hade varit annorlunda?
Butterfly-effekt.
Ja. Han går i alla fall ut ifrån det här stället där de har torkat sig och han försöker väl leta reda på sin bil nu, det första han gör.
Mm. Och den är ju såklart inte där han kraschade den, eftersom han inte kraschade den, eftersom han inte är född. Han har väldigt svårt att få in det här konceptet.
Det tar väldigt, väldigt lång tid för honom, även om Clarence har sagt det tidigare. Så han kan inte köpa det. Och nu när han står och letar efter bilen så kommer den här grannen eller vad det är ut igen som klagar på att han körde in i trädet innan. Och han nämner då att de är i Pottersville.
Mm.
Vilket han inte förstår vart de är. För att deras stad heter ju något annat.
Ja, helt klart vad deras stad heter förutom Pottersville faktiskt.
Ja, det var ju någonting med Falls tror jag.
Ja, det är ett random småstadsnamn. Tomteby, Hultebruk. Men nu heter den i alla fall Pottersville. Efter Potter.
Ja, så man fattar ju redan här att han har ju tagit över stan och till och med döpt om den till sitt eget namn.
Yep. För att lösa det här så går han upp till igen. Eller är väl planen. Men det går så där. För han hamnar i bråk med en massa människor. Typ.
Hey look mister, we save hard drinks in here for men who want to get drunk fast and we don't need any characters around to give the joint atmosphere. Is that clear? But do I have to slip you my lip for a convincer?
What's he talking about? Neck. Right. Just give him the same as mine. He's okay.
Okay.
What's the matter with him? Never saw a neck act like that before.
Han förstår fortfarande inte varför de inte känner igen honom eller varför allting är annorlunda.
Mm, varför han Martini som inte står i baren, för det är han som står i baren i den riktiga världen så att säga, men i den här versionen som någon anledning jobbar han inte i baren. Jag vet inte hur det hänger ihop, men så är det i alla fall.
Det hänger väl ihop med att när vi såg tidigare att att de flyttade in familjen Martini i det här huset. Det kanske har någon form av inverkan på om de fick ha kvar sin bar eller inte. Att de kunde... Ja. Han har ju hjälpt dem på något sätt. Och därför så har den påverkan att han inte är kvar längre. Att Nej. Han inte ens har funnits där.
Han börjar också bråka med sin polare, Nick, som nu inte är hans polare eftersom de inte känner varandra. Och sen så kommer det bli in ett av de större förändringarna som han... Ja, i och för sig, Portersville är väl också en större. Men hans gamla chef kommer in, alltså den här på apoteket, och är fullständigt nersupt och väldigt illa omtyckt för att han har precis kommit ut efter 20 år i fängelse efter att han förgiftade en unge. Vilket var för att han gjorde det här misstaget. Och hade inte George varit där och stoppat honom så hade någon dött.
Sen blir de utslängda ifrån baren. Det är ganska roligt här också, för Nick kallar George och Clarence för pixies, tror jag det. Och ja, slänger sen ut dem.
För att vet du det? Clarence har ju inte vett att inte säga till alla att han är en ängel.
I think maybe you better not mention getting your wings around here. But
why? Don't they believe in angels?
Yeah, I believe.
Why should they be surprised when they see one?
Här kommer ju in det här lite med att han ska ha IQ som en kanin. Utan han bara pratar vitt och brett om det, och det är ju lite konstigt.
Och det har också vi fått presenterat, att varje gång bell rings så får en ängel sina vingar. Tydligen.
Vi får sen se lite hur staden har förändrats nu när det är Pottersville istället för Random Numb Falls.
Och det är ju, de vill ju visa att det är moraliskt förfall, så alla de fina gamla butikerna har blivit utbytta mot nattklubbar. Det är bara nattklubbar i hela stan.
Det står bara cocktails överallt. Det finns någon girls skylt. Det är neon överallt.
Ja. Så det har gått helt åt helvete, märker man här. Billings and Loans finns såklart inte längre. Det är väl också en nattklubb, tror jag. Sen träffar han taxichauffören. Och igen, fattar inte att taxichauffören inte känner honom. Han har inte liksom kopplat det än. Tycker att nu borde han ha fattat det.
Det har betett sig väldigt märkligt, så taxichauffören vinkar till polisen att de ska följa efter när han skjutsar iväg Bailey. För att han märker att något är konstigt med den här snubben. Och Bailey vill ju åka då till sitt hus, som är det här gamla övergivna huset som de har gjort om och bor i. Eller bodde i, innan han då försvann.
Ja, precis. Vi får också veta att här innan de kommer fram dit, att taxichaufförens liv är ju crap. För att han fick heller inte ett hus av Bailey.
Så han lever ju inte med sin fru längre, och han träffar inte sina barn, och det är ju fruktansvärt.
Allting hade bara löst om han hade fått ett hus av Bailey. Men det fick han inte.
De kommer fram till det här huset som såklart inte har hänt någonting med, om inte George har varit där. Så att det är ju samma gamla övergivna hus som tidigare.
Ja, och med honom dit kommer ju då både taxichauffören och polisen. Som heter Bert och Ernie. På riktigt. Nej, jag hörde liksom, verkligen Bert och Ernie. Är det liksom, har mupparna tagit namnet härifrån eller hur?
Är de lika utseendemässigt?
Nej, tror inte det.
Nej, men det kanske bara är att de har dragit någon så här radarpar-referens på något sätt. Ja. George förstår i alla fall fortfarande inte vad det är som har hänt. Han springer runt in i huset och letar efter Mary, fast det är uppenbart att hon inte skulle vara där. För att
han är så korkad här. Alltså jag förstår, ni har ändrat hela hans verklighet, men alltså, nu borde han ha kopplat.
Han får i alla fall, är det nu han får reda på vart Mary befinner sig, eller springer han runt lite mer?
Han springer runt lite mer, och polisen kommer dit och går på honom, och det slutar med att ängeln, alltså Clarence biter ju polisen. Eller det kanske innan det som Clarence kanske berättar var Mary är.
Ja, att hon då är på biblioteket som hon jobbar på nu.
Ja just det, nej det är inte än. Och först biter ängeln polisen. Clarence biter polisen, och sen åker de hem till Baileys mamma.
Mother, this is George.
I thought sure you'd remember me.
George who?
Ja, just det. Och...
Och fattar inte varför hon inte känner honom.
Och det är ju här... Efter det här så borde han ju bara ha köpt konceptet. Om inte ens hans mamma känner igen honom. Om, ja. Om inte ens han hade funnits där. Så hur ska någon annan veta?
Nej, och liksom så här, vad ska han tro att folk hatar? Det är en blåsning så att de har bara byggt om hela stan under... Nej, jag vet inte. Man får också reda på att hans morbror är på mentalsjukhus här. För att anta att det var när Buildings and Loans gick i graven så blev han knäpp.
Han var ju redan lite knäpp innan dess, så att det är ju inte så förvånande.
Nej, jag menar, han hade en korp. Och en ekorre.
Ja, han, efter lite om och men så ber han sig i alla fall av för att åtminstone se Mary, för hon måste ju ändå känna igen honom.
Nej. Först går han till Bailey Park. Och Bailey Park finns ju, surprise, inte, utan där ligger det en kyrkogård. Där bland annat Harry Bailey, hans bror, ligger. För han blev aldrig räddad av isvaken. För att alla de andra fem polarna var tydligen värdelösa och kunde inte få upp honom. Det var bara George som kunde göra det. Så han dog. Och nu får han reda på att Mary gifte sig aldrig. Och... det här fattar jag inte. Han vill ju få Clarence att berätta. Han vill tvinga Clarence att berätta vad hon är. Och Clarence säger...
You're not gonna like it, George.
Och sen säger han...
She's just about to close up the library!
Han älskar ju biblioteket, så varför...
Jag vet inte.
Varför skulle han inte gilla det? Det har ju också etablerats lite tidigare, att han tycker om att vara på biblioteket och läsa och lära sig om saker. Om liksom hela världen, om historia och sådär. Så han borde väl älska biblioteket.
Han kanske inte tycker om att kvinnor läser... Eller så är det bara det att hon gifte sig aldrig. Nej, men det är väl kanske skönt att hon inte gifte sig med någon annan. Eller så, ja. Jag vet inte alls.
Han sticker i alla fall dit och vi får se att Mary är inte alls lika snygg och fixad som hon är i den vanliga verkligheten. Utan nu är hon ju en typisk bibliotekarie-look med glasögon och sådär.
Ja, så man måste ju ändå säga att utan Bailey har hon blivit utsatt för mycket mindre patriarkalt förtryck. Man kan på vissa sätt se det som att han har varit ett dåligt inflytande.
Det är faktiskt mycket sant. Hon kanske har det bättre som bibliotekarie utan man.
Alltså, för ärligt talat, vi får ju inte... Alltså, alla andra får vi se, liksom, deras liv gick verkligen till helvete. Men det enda som ska vara att hennes liv blev dåligt för att hon gifte sig, inte fick inga barn och jobba på ett bibliotek. Det är liksom hennes misär.
Alltså, hon kanske vill jobba på biblioteket. Vad gör hon i vanliga verkligheten? Hon är väl hemmafru och ja. Inte så mycket mer. Så att det Den är ju den mest oklara. Det är väl att det skulle vara då, ja men se så tråkig hon är nu. Hon ler inte så mycket, hon har glasögon.
Ja, precis.
Ja. Han träffar i alla fall henne och surprise, hon känner inte heller igen honom.
Ja, han skrämmer ju skiten ur. Det är så här, hon ler inte lika mycket. Nej, kanske inte just i den situationen för det kommer fram en främling och skriker. Men vi är ju gifta! Vi har ju barn!
Harry, it's George! Don't you know me? What's happened to us?
I don't know. You let me go.
Mary, please. Oh, don't do this to me. Please, Mary. Help me. Where's our kids? I need you, Mary. Help me.
Och nu kommer ju hans gamla polare dit och ska liksom fånga in honom för att han är crazy. Mary svimmar, George klipper till polisen och sticker tillbaka till bron.
Och han inser ju nu att han vill leva sitt liv igen. För han vill äntligen fattat var det är han befinner sig.
Ja. Så snön börjar falla igen. Allting blir återställt. Polisen kommer dit. Och tycker att George är skit weird. För nu när han är ur den här versionen så är han plötsligt här. Men vadå, känner du mig?
Hey George! George! You all right? Hey, what's the matter?
Now get out of here, Bert, or I'll hit you again. Get out of here.
What the Sam Hill you yelling for, George?
You... George? Bert, do you know me?
Han är liksom... Poletten trillade, fast nu är det liksom över. Så polisen tycker att han är skitskum, men liksom skriver av det på att han är full.
Ja. Och sen springer han genom stan och utropar glädje över att äntligen vara tillbaka i den vanliga världen. Mm. Han letar reda på sin bil och ser att den står där den ska stå.
Krockar i träd.
Han springer till och med förbi Mr. Potters ställe och ropar Merry Christmas in genom fönstret.
Ja, precis. Det är nu allting så jävla juligt fantastiskt. Och så springer han hem. Och där är Mary inte där. Däremot är det folk där som ska arrestera honom.
Och reportrar. I alla fall någon form av fotograf.
Ja.
Eller det måste det väl vara?
Jag vet inte, det var inget jag reagerade på, men det kan det säkert vara. Ja. Jag vet inte varför reportern skulle vara intresserad av honom. Men...
Nej, det händer
kanske
väl.
Han... Förskingringsmål. Han
är ju också George Bailey. Alla vet vem han är i stan, så att det är väl lite nyhet ifall han skulle arresteras.
Tror du stan har stan en egen tidning?
Jag vet inte.
För det är för sig, de skrev ju om att hans bror var krigshjälte, så ja, jag antar det.
De älskar ju The Baileys. Men han ignorerar i alla fall dem och springer runt och letar efter Mary. Hon är inte där, men han får i alla fall träffa sina barn igen.
Och han ber om ursäkt till dem och de säger att Mary är ute och letar efter honom.
Det var ju också en ganska fin touch, tycker jag. För att de har ju visat lite under hela filmen att den här knoppen på trappan inte sitter fast. Utan alltid när George försöker gå upp för trappan så råkar han dra loss den. Och det har varit
alltså, knoppsar på pelaren på relingen, heter det.
Ja.
Ja.
Och det har ju varit ett irritationsmoment för honom tidigare. Men nu så pussar han på den här knoppen. För att nu är ju allt som det ska vara. Nu trillar ju knoppen av här som vanligt.
Mm. Sen kommer Mary. Och allting blir bara så jäkla bra. För hon har samlat ihop hela stan, alla hans vänner, alla människor har hjälpt. Och de kommer dit och ger så mycket pengar.
De har ju samlat in de här 8000.
Ja.
Som behövs.
Eller, alla kan ge lite. Till och med de som ska arrestera honom blir uppsvept i stämningen och gör pengar.
Ja, den här, vad var det du kallade honom? Han med glasögon som skulle vara där och examinatorn.
Examinatorn.
Ja, examinatorn. Han ger pengar och polisen river itu den här anmälan eller vad det är för någonting han håller i.
Mm. Och sen de så, börjar sjunga.
De börjar sjunga.
Hans bror kommer.
Ja, hans bror har lyckats ta sig dit skitsnabbt efter att Mary har telegraferat till honom.
Mm. Och Clarence får sina vingar.
Ja, för klockan ringer. Och han ger honom en bok. Han ger, är det Huckleberry Finn, kanske?
Mm, det är det väl.
Eller Tom Sawyer. Jag vet aldrig skillnaden på de två.
Nej, men det är väl den om han som reser.
Ja, det ligger en bok bland pengarna som Clarence har lämnat till honom. Där han tackar så mycket för vingarna. Och sen sjunger alla All Lang Syne och sen är det slut.
Så, vad tycker du?
Den var inte vad jag trodde den skulle vara. Åtminstone inte i uppbyggnaden.
Inte samma här. Jag hade väntat mig mycket mer fokus på den här slutdelen, som sagt. Istället för att bara genomgå hans liv.
Tycker du det var en bra eller en dålig grej? Att det inte var så, att det var mer genomgång av hans liv?
Jag vet inte. Alltså, det var mindre spännande så här. Nej, jag tyckte inte det var jättekul att följa med genom hans liv faktiskt.
Nej, alltså det är särskilt som att det ungefär händer samma sak i varje anekdot. Att
ja.
det är alltid samma scenario och då är det kanske lite upprepande. Det kunde kanske ha varit en anekdot mindre eftersom den ändå bara poängterade samma sak ännu en gång.
Ja, verkligen. Det är så här, åh han ska resa, nej han fick inte resa. Åh han ska resa, nej han fick inte resa. Igen och igen och igen. Och nej, det var inte jättespännande.
Nej.
Sen har den här filmen ju åldrats mycket. Jag tänker, jag såg, det var inte så länge sedan, eller nu var ju något år sedan, som jag såg Citizen Kane, som väl är, den är väl äldre till och med. Och där kändes dialogen ganska modern, men här känns den ibland parodisk. När han pratar, speciellt nästan George Bailey, och han pratar som när de i Family Guy ska prata som folk gjorde förr. På den nivån är det lite.
Han jobbar ju också väldigt mycket med så här teatraliska ansiktsuttryck och gester och är väldigt där stor i sitt skådespel.
Mm. Ja, och, ja, precis. Och det går väl in i också hur han pratar. För han pratar ju inte som människor pratar. Han pratar ju, eller kanske människor gjorde den tiden, vad vet jag. Men jag tror ju inte det. Jag tror snarare att han har lagt sig till med ett så här pratar man på filmspråk.
Och det är egentligen mest han som gör det. De andra är ju inte riktigt på det sättet.
Nej, han är värst. Han är absolut värst.
Vad känner du kring julstämningen i den här? Det är ju faktiskt julfilmer vi ska ha recenserat här. Eller pratat om.
Generellt sett, alltså det är väl ganska lite jul kan jag väl känna från julfilm. Alltså vet du, den slutar ju jävligt juligt med att allting blir skitbra. Det är jul och de har en julgran och folk sjunger Auld Lang Syne. Så det är liksom bara jul out the wazoo liksom. Men den är ju inte jättejulig överlag.
Nej, alltså det är mycket så här, soliga scener och det är inte... Det, även om det är... Alltså han kommer ju hem på julafton här. Då när han skäller ut sin familj och det här. Väl?
Jo, det tror jag väl.
Och det är ju inte heller så tydligt att ens är då. Det är jul. Det märks ju egentligen bara när han kommer tillbaka och inser att han faktiskt har A Wonderful Life. Då är det lite juligt.
Ja.
Men jag kan väl, anledningen till att det räknas så mycket som julfilm är väl att den brukar visas i USA kring julafton.
Den har liksom blivit en julfilm.
Ja.
Vad tycker du om George Bailey?
Alltså, man ska ju tycka om honom. Det är ju klart att man ska tycka att han verkligen behöver det. Får reda på att han har ett så himla bra liv och sådär. Men han är ju inte en så bra kille alltså.
Han är ju verkligen inte det. Så här, alla hans goda handlingar. Visst, det är bara goda handlingar. Men han är ju sån martyr. Han är ju... Ärligt talat så borde han göra lite mindre goda gärningar. Så att den istället kunde vara en lite trevligare kille.
Ja, men verkligen. En lite bättre far kanske. Alltså... Vad hjälper det hans familj ifall han ska göra goda handlingar för alla andra, men sen när han väl kommer hem så är han alltid så jävla bitter över att han har gjort det.
Mm. Ja, men till exempel han skulle ju antagligen gå i fängelse istället för sin farbror. Men ärligt talat, hans farbror kanske har, alltså hans farbror är väl typ ogift och så här. George, du har faktiskt barn, så det goda i det här fallet kanske hade varit att låta någon annan gå i fängelse.
Han har dessutom kunnat fortsätta göra goda handlingar då om han inte satt i fängelse.
Mm.
Och sen är det också den här konstiga scenen med blombusken och morgonrocken som han vägrar ge till Mary. Är ju också väldigt osympatisk och nästan lite out of character tycker jag där.
Ja, han är, alltså jag tycker överlag, alltså han är ganska vidrig mot Mary i filmen igenom. Alltså från första gången, saknar du hjärna eller? För att du inte gillar kokos, är du fel på dig? Och sen hela vägen igenom så tycker jag att han är rätt så... Alltså det känns så mycket som att han sätter oss för henne. Och blir tillsammans med henne för hennes skull lite. Och samtidigt är han ett sånt rövhål. Nej. Jag har svårt för det.
Mm. Det hade varit lättare att tycka om filmen mer om man tyckte mer om honom. Alltså om filmen hade haft Clarence som huvudperson till exempel.
Mm.
Hade man ju kanske sympatiserat lite mer med det.
Ja, jo. Jag är generellt inte jättepositiv. Faktiskt.
Vad är det du känner gör den sämre än vad du trodde den skulle vara?
Jag vet inte om jag hade så stora förhoppningar eller förväntningar. Alltså jag visste inte, den kunde vara jättebra eller jättedålig. Jag visste inte, men jag hade väl hoppats på någonting lite mer. Någonting som jag i efterhand skulle känna att wow, detta berörde mig. Eller de här delarna var fantastiska eller... Det här var en film som jag verkligen känner att jag är glad att jag såg. Men jag fick aldrig den känslan.
Jag fick aldrig det heller. Och jag hade verkligen förväntat mig det. För att det här är ju en sån film som ofta är med i andra filmer. Att när det är liksom en i stort sett vilken film som helst. Och det är runt jul så brukar de karaktärerna i den filmen titta på den här filmen. Och typ gråta eller prata om den. Eller så här, ha liksom en känslomässig kontakt med den. Men jag var inte ens nära att börja gråta i slutet av den här.
Nej, nej, absolut inte. Men det här är en sån här film som är... Den är ju så kopplad till... Ja, men den är en sån kulturikon. Är den ju. Och jag förstår inte riktigt varför. Eller alltså, den var väl kanske jättebra när den kom. Men den har inte hållit.
Den har verkligen inte hållit. Och det är väl det här upprepandet som gör att den blir ganska... Alltså det känns ju lite långdraget efter ett tag. Alltså både att de måste upprepa hur mycket han uppoffrar sig. Och sen när de väl ska visa hur dåligt allt det är. Att han, ja, men det här att han inte ens fattar. Hur lång tid ska det ta att förstå att nej, det är så här världen ser ut utan det är det.
Det är väldigt mycket upprepningsberättande. Vilket man kunde skippa. Det är så mycket saker man kunde gjort mer spännande. Och sen bara det att man inte tycker om huvudkaraktären. Eller så många andra karaktärer för den delen heller.
Man får inte riktigt lära känna de andra karaktärerna så mycket heller. Utan det är ju mer så här, ja men det finns en taxichaffis och det finns en bror och det finns en polis.
Snubbe. Ja, så finns det en snubbe som är hi-ha! Utan anledning, varför? Tror han att det är roligt, charmigt? Jag vet inte, vad vill han uppnå? Jag förstår inte.
Han ska väl på något sätt försöka illustrera det som George vill ha. Att han fick åka iväg till college och han fick bli framgångsrik och han har fått liksom...
Han är ju sånt rövhål.
Fast så röv är han ju inte.
Nej, det är han ju inte. Han är ju inte otrevlig, men den här hi-ha-grejen är verkligen så... Det gör, jag hade aldrig kunnat vara kompis med den killen.
Det känns ju som att det ska vara någon sån här fraternity-grej, typ. Problemet är bara att de inte har gått college tillsammans. Så var har det kommit ifrån?
Nej, jag vet inte. Alltså det är bara han som gör det och alla andra gör det så här lite awkwardly tillbaks.
Han försöker etablera någonting för att det att hända men ingen riktigt hänger på det.
Nej, det är ju så oskärmigt. Det är ju så fruktansvärt oskärmigt.
Det är något som hade kunnat få det att vara lite mer spännande. Det hade väl varit ifall George förstod tidigare att han, men att han hade hamnat i en värld där han inte existerade och liksom kunnat dra lite mer nytta av det på något sätt. Typ så här, iaktta lite mer, fråga saker istället för att bara spendera hela tiden med att springa runt och försöka få folk att känna igen honom.
Mm. Jag vill lägga mer fokus på det kanske, eller jag vet inte. För att, alltså, som sagt, det är ju det man tänker på när man tänker på den här filmen. Men det är en så otroligt liten del. Du är som femtedel, jag vet inte ens om det är det.
Nej, alltså jag drar tillbaka, det är ju mycket mindre. Alltså ja. Det är därför den delen också är ganska... Men så här, det går ju ganska snabbt hela tiden. Med att så här, han utbyter några grejer med sin mamma och sen sticker han därifrån. Och sen så tittar han på graven i några sekunder och sen så...
Ja, men det är ju så här, vad är en 10 minuter, en kvart där man ska knyta ihop alla saker man planterat genom hela filmen. Där, kolla, minns ni det här i början när han gjorde det här? Det fick den konsekvensen.
Typ. Ja, det är ju väldigt, allt är ju väldigt upplagt hela tiden. Man förstår, det är ju aldrig liksom någon oväntad vändning direkt. Förutom möjligtvis det här med att det var fel att inte investera i plastgrejen.
Mm. Det var ju, hade jag ju direkt förväntat mig att det skulle gå till helvete.
Och kanske det här också att det inte blev någon effekt av att Violets läppstift hamnade på honom.
Men det är väl lite det. Det enda som är förvånande i den här filmen är vilka saker som inte får konsekvenser. Det är något som får oväntade konsekvenser. Det enda är att vissa saker som man tror ska ha konsekvenser inte får det.
Det blir lite omvänt också, för det får ju alltid bara konsekvenser när han gör något gott. Det är ju aldrig som att det får en konsekvens när han är, eller jo, nej, alltså när
han bara... Han är vidrig mot henne och så gifter de sig, ja. Ungefär.
Han är vidrig mot henne hela tiden, men de gifter sig, alltså det enda man, men det kan man inte se som en konsekvens, men det är att under tiden han håller på att vara vidrig mot henne i busken så får hans pappa en stroke, men de är ju inte direkt relaterade egentligen.
Nej. Inte riktigt. Men ska vi summera, ska vi komma fram till liksom vårt slutgiltiga beslut angående den här filmen då? Är det här en film man måste se innan man dör?
Jag skulle säga ett definitivt nej på den faktiskt.
Jag skulle också säga det faktiskt. Den har inte den betydelsen, i alla fall i Sverige. Den är ju en större kulturell ikon i USA än vad den är här. Men i alla fall här så är den inte, så viktig att man måste se den. Och den är absolut inte så bra att man måste se den.
Den är varken tillräckligt bra handlingsmässigt eller filmtekniskt för att hålla. För att vara med bland de som man ska se när man dör.
Den känns inte så himla revolutionerande heller. Alltså det känns inte som den gjorde så mycket nytt egentligen. Eller det är inget så här grej du tänker att shit, det är kopplat till det. Eller så här, så man kan se utvecklingen. Utan det är bara så här, detta är en ganska vanlig film.
Alltså särskilt som den kom ut 46 och det den vill promota är liksom det här familjelivet och det hårda knegandet. Det är liksom, det är det rätta. Det är det som är A Wonderful Life. Det var inte som att de ville ju inte riktigt att han skulle bryta sig fri från familjen eller någonting. Det var det han ville. Men det var egentligen inte det han ville ju. För att han var ju lyckligt slut i det här familjelivet.
Ja.
Så det var inte ens revolutionerande i liksom sättet den såg på samhället.
Nej. Det är väl lite därför den blev stor, för den är så himla traditionell.
Den är väl en mysig film. Alltså det är ju mysigt i slutet när alla är glada och de har fått ihop pengarna och de sjunger och sådär. Men det är ju...
Det finns bättre mysiga filmer.
Definitivt.
Vi har alltså kommit fram till att nej, It's a Wonderful Life är inte en av de 1001 filmerna du måste se innan du dör. Hee-haw!